Andra Timoteus, andra kapitlet, så har vi någonting att göra här fram tills dess. Okej, då är vi redo. Så vi ska börja med ett ord i kön och sedan kommer vi att fortsätta vår lilla serie från Andra Timoteus om de sju olika namnen eller sju olika titlarna som Paulus ger till Timoteus men också till alla kristna. Och vi talade redan om att vi är barn. Vi talade om att vi är soldater. Idag ska vi tala om att vi är idrottsmän. Vi börjar med att be. Herre, vi ber att du välsignar den här lilla stunden tillsammans. Tack Herre för ditt ord som är rikt. Skarpare än något tvegat svärd, som det står i Hebreerbrevet 4:12. Det skär, delar både ande och själ, och delar också våra tankar på det sättet att vi förstår vad som är rätt och fel. Herre, vi tackar för den urskiljning som vi har och får genom ditt ord. Herre, vi ber att du välsignar den här stunden. Vi ber att du ger oss gudomlig koncentration. Att vi ska kunna tänka klart. Att vi inte ska vara distraherade av vad som händer utanför de här väggarna. Eller på våra Facebook-sidor. Eller vad det nu kan vara. Så vi ber Jesus verkligen att du ger oss gudomlig koncentration. Att ordet får nå in. Ända in i hjärtat. Och förvandla och förändra oss. Också in i sinnet. Att förnya det. I enlighet med Romarbrevet 12:1-2, där det står att vi förnyar vårt sinne så att vi kan urskilja vad som är din goda och perfekta vilja. Vi tackar dig för det, Jesus, för att signa de här tankarna i ditt namn. Amen. Så, vi ska tala alltså om den kristnes titlar. Och vi har kommit fram då till den tredje som Timoteus får höra av Paulus här i Andra Timoteus 2, nämligen idrottsman. Och vi kan läsa från vers 1 ända fram till vers 5, därför att då kommer vi också att snudda vid de två titlar som vi redan har talat om, nämligen barn och också soldater. Så från vers 1 fram till vers 5. Men det är just vers 5 som vi vill titta lite extra noga på idag. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro pålitliga människor. Som i sin tur ska bli utrustade att undervisa alla. Jag älskar den här versen, vers 2. Därför att han säger faktiskt någonting här som inkluderar fyra generationer. Han talar om sig själv, han talar om Timoteus. Han talar om de som Timoteus undervisar, men han säger också att de som Timoteus undervisar just nu, de kommer i sin tur att undervisa andra. Så fyra generationer som ger Guds ord vidare. Och det är någonting vi ska tänka på, att vi bär ett ansvar, inte bara som pastorer och ledare, utan som kristna i allmänhet, att det vi har, det vi kan, det vi vet, det ska vi också anförtro åt andra. Det är ingenting som vi ska hålla för oss själva. Och om inte Gud, eller om vi inte har öppna dörrar, så får vi be Gud om öppna dörrar att kunna föra det vidare till andra. Lid också du i vers 3 som en god Kristis Jesus soldat. Vers 4, ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Så kommer fram till vers 5. Den som vi ska fokusera på idag. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Tänk på tre saker angående en idrottsman. Just nu pågår finkampen. Förut var det friidrotts-VM, det har varit fotbolls-VM, det har varit hockey-VM. Vi kan inte undgå att se idrottshändelser på tv. Och det är tre saker som jag tänker på i samband med idrott. Det är publiken, det vill säga de som tittar på oss. Eller de. Och jag tänker på förberedelsen inför tävlingen. Och jag tänker också på reglerna som finns, som är uppsatta. Så de tre sakerna, publiken, förberedelsen och reglerna, ska vi tala om idag i relation till idrottsmannen. Och det första då, publiken. Jag tänker på vad det står i Ordspråksboken 5, vers 21. Det talas om hur Gud ser allting. Jag ska återvända dit alldeles strax. Men vilken är publiken? Jag vet inte i vilka sammanhang ni har uppträtt inför publik eller tävlat inför publik. Någon kanske har varit med i en barnteater och det var fyra föräldrar där och tittade till exempel. Det är ju en publik även om den är väldigt liten. Andra kanske har tävlat på elitnivå och varit suttit med och haft tusentals åskådare eller ännu mera. Vad det nu än är så har vi en publik. Det är någon som tittar på oss. Och jag tänkte på, vilken är vår publik som kristna? Vilka är det som tittar på oss? Och jag tänkte egentligen på fyra olika kategorier. Den första är Gud. Gud själv tittar på oss. I Ordspråksboken 5:21 så står det: inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Är det inte så? Alla våra steg tittar Gud på. Han ser oss. Och vi tänker inte på det ibland. Liksom, att, kan jag krypa under köksbordet och gömma mig för Gud? Liksom, han ser mig inte. Eller, kan jag tänka en tanke som Gud inte liksom, skulle snappa upp och se och förstå? Och så vidare? Det kan inte. Vi kan inte spela ett spel inför Gud. Han vet allt. Han är vår publik. Han ser oss hela tiden. Men han gör det med ett kärleksfullt faders hjärta. Så tänker jag också på änglarna. Vår bild av änglarna är ofta såna här små fina tavlor som alla har. Även otroende människor har såna här små änglatavlor över barnens säng. Liksom, såna här skyddsängel och så vidare. Det är våra idéer om änglarna. Änglar är andeväsen. De är en annan skapelse. Annorlunda än människan. Hur vida de har vingar eller inte och hur de ser ut och så vidare, det vet vi inte. Det står egentligen bara att de är andevarelser. Men det står någonting väldigt intressant om änglarna i 1 Petrus 1:12. Vi kan läsa det här. 1 Petrus 1:12. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva, utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna få blicka in i. Så det vill säga att änglarna vill blicka in i evangeliet. Och då är någon som säger, vad är evangeliet? Evangeliet kommer från ett grekiskt ord som helt enkelt betyder de glada nyheterna. Vad är de glada nyheterna? Jo, att människan är fallen från Gud. Det är ingen glad nyhet i sig. Men att Gud har i sin kärlek till mänskligheten berett en väg ut ur detta fallenstad. Det vill säga att Gud blev i Jesus Kristus en människa. Kom in i den här världen. Tog världens synd på sig. Och dog på korset. Betalade priset för allting. Och för var och en som sätter sin tro på detta faktum, personen Jesus Kristus och Jesu Kristi verk på Golgata kors, den personen blir frälst. Och det här är de goda nyheterna. Det är ett budskap som går ut till alla. Det är ett budskap som är tillgängligt för alla. Och det är den goda. Och det önskar änglarna att blicka in i. Och varför vill de det? Kanske flera olika anledningar, men huvudanledningen är att de änglar som inte är fallna, de förstår inte vad nåd är. Därför att man kan inte förstå någonting som man inte själv har fått erfara. Ni vet hur det är, vi har huvudkunskap, eller vi har kunskap som finns i våra hjärnor. Och vi kan säga, jag vet det här, jag förstår de här fakta. Grejerna här, jag förstår de här detaljerna. Men jag förstår ändå inte vad det innebär om jag inte har upplevt det. är därför Gud många gånger måste låta oss gå igenom saker så att vi också tillämpningsmässigt förstår vad han menar, inte bara kunskapsmässigt. Och det är så intressant att se att änglarna önskar blicka in i det här. Jo, varför? Därför att de vet inte vad nåden är. De har inte behövt nåd. De är inte fallna. Men de änglar som är fallna, det vill säga demonerna, säger man, varför beredde Gud inte en frälsning för demonerna också? När han nu ändå var igång och beredde en frälsning för människorna. I Hebreerbrevet 2:16 står det att det finns ingen frälsning för de fallna änglarna eller för demonerna. Men det beror inte på att Gud inte har kärlek till änglarskapelse. Det beror på att de har valt att gå bort ifrån Gud i åskådning. Det vill säga att de såg Gud, de visste allting. Det val de träffade, det var ett val som hade eviga konsekvenser. De skulle inte ens omvända sig om de fick chansen. Och därför så finns inte den här möjligheten för dem. Men den finns för oss. Så då har vi evangeliet. Änglarna önskar blicka in i det. De tittar på mänskligheten och ser att, titta, liksom, här har du ogudaktiga människor, syndiga människor som bara genom att tro på Jesu Kristi fullbordade verk blir återupprättade och blir helt nya skapelser. Och de jublar i detta faktum och de vill blicka in i det. Så Gud ser oss, änglarna ser oss. Och sedan tänkte jag också på hur människor ser oss. Och då är det också två olika kategorier människor. De frälsta människorna och de ofrälsta människorna. Vi tittar på exempelvis i Hebreerbrevet 12, verserna 1-2. Hebreerbrevet 12, 1-2. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Så ser vi återigen tävlingstanken. Och låt oss ha blicken fäst i Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Vad innebär detta? Jo, det innebär att det är någon som tittar på oss. Och det här är en stor sky av vittnen. Många har sagt, liksom, vilka är de här människorna? Och, eller är det änglarna? Men om vi tittar på sammanhanget så ser vi att i versen, förlåt mig, kapitlet innan, kapitel 11, så talas om trons människor, de som har gått före, de som har haft tro, de som har lidit för sin tro, de som har dött för sin tro. De står listade där i kapitel 11. Och det är de han syftar på. Och ställer vi oss frågan, är det så att människorna som är döda sitter i himlen och kan se oss? Det är sådana tankar som folk tänker på väldigt mycket och fastnar i filosofiskt och så vidare. Jag säger, tänk inte så mycket på det. Läs Bibeln istället. Jag har ingen aning. Men jag tror personligen inte att de gör det. Även om det finns någon vers i Uppenbarelseboken där de säger, står att de tittar i ett kristallhav och så vidare. Men det är väldigt tveksamt om vi kan bygga en lära baserat på endast den versen. Och om den verkligen betyder det. Så vad vi säger, det är att det finns en skara som tittar på oss. Så ni vet hur det är. Vi talar ibland om att vi identifierar oss med de förföljda kristna i Kina, i Mellanöstern, Nordkorea, olika platser. Vi identifierar, ser vi dem? Nej, men vi vet att de finns. Och vi ber för dem, och vi tänker på dem, och vi liksom suckar inför Gud att vara med dem, stärk dem, och så vidare. Och på samma sätt är det här, att det finns generationer som har gått för oss. Och de har blivit prövade på samma sätt som vi har blivit. Och de finns någonstans i Guds närvaro. Och hur mycket de ser och hur mycket de vet, det vet inte vi. Men de finns där. Och de är en sky av vittnen. De ser oss på det sättet att de ber för oss. Och de hejar på oss i något sammanhang. Men vi har också de ofrälsta. Och det är någonting som man inte tänker på liksom, att mitt fall, liksom, jag tänker det är ingen som frågar om min tro, det är ingen som frågar om jag är kristen, det är ingen som frågar om sådana saker, ingen säger någonting någonstans. Och så tänker man, är det någon som vet att jag existerar? Men om jag någon gång skulle råka säga någonting eller göra någonting som inte stämmer överens med deras bild av vad en kristen ska vara. Vad var det där för någonting? Du! Går inte du i kyrkan? Du! Är inte du kristen? Och så vidare. Alltså, de har observerat mig hela tiden. Ja, så att vi är föremål för människors observation. Så vi har en hel grupp med vittnen, publik, en stor publik. Vi kan läsa i andra Petrus kapitel 1 och verserna 10-11. Var desto ivrigare, mina bröder och systrar, lägg inte något till Guds ord, men att göra er kallelse och utkorelse fast, gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Jag vet inte om ni kommer ihåg, i något sammanhang, pastor Brian Quayle var här, han delade från de här verserna. Han talade just om att hela bilden som Petrus målar upp här, det är i den romersk-grekiska världen och de här amfibieteaterna, de här jätteanläggningarna där människor satt tusentals och åter tusentals och de tittade på de här idrottsmännen som tävlade. Och han säger att på samma sätt är det med den kristen. Som är en övervinnare, som inte bara tar emot Jesus i sitt liv, men som blir en lärjunge, som följer honom och som lever sitt liv. Att när den personen går in i det himmelska, då jublar hela himlen. Och det är som att en idrottsman kommer in på en arena och tiotusentals människor ställer sig upp och ropar ut sin förtjusning. På samma sätt är det för oss. Och han använder exakt samma språk och exakt samma bild. Så, vi har Gud som ser oss. Vi har änglarna som observerar kyrkan och studerar nåden, vad det innebär. Vi har frälsta människor som har gått för oss, andra generationer, men också andra människor ute i världen, eller kristna som delar vår tro. Men vi har också de ofrälsta. Vi har en publik. Och som idrottsmän, det vill säga någon som löper loppet, så har vi alla de här som ingår i publiken. En man som heter Andy Wood, som är en före detta advokat, han blev precis rektor för Schaefer Theological Seminary. Han berättar en historia, som var, eller inte en historia, men en policy, han säger ibland. Så ger jag eleverna tester som man kan ta hem. Och säger liksom, här är testen, varsågod, lämna tillbaka den imorgon. Och då brukar man säga så, men då kan vi ju fuska. Och han säger, ja, ni kan lura mig, men ni kan inte lura Gud. Och det är precis det som det handlar om. Vi kan lura oss själva, vi kan lura varandra, men vi kan inte lura Gud. Och han är delaktig i publiken, tillsammans med änglarna. Tillsammans med andra troende och tillsammans med ofrälsta som tittar på oss. Så vi har en stor publik och den borde vara en motivation. Eller hur? En del människor kallar man för linslusar. Det vill säga att det är sådana människor, så fort de ser en kamera så vill de framför den här kameran och vinka och vara med och liksom vidare. Andra flyr från kamerorna när man ser dem på långt håll. Liksom. Nej, jag går inte i närheten av den där. Men liksom just den här känslan att någon jublar, att någon hejar på en, är en motivation. Det är ingen tillfällighet när lag spelar mot varandra att det är en fördel att ha hemmamatch. Därför att du har fler som hejar på dig på hemmaarenan än när du har en bortamatch. Och därför finns det en uppmuntran i allt detta. Vi har alltid hemmamatch. De här människorna är alltid här och tittar på oss och uppmuntrar oss. Det var publiken och så var det förberedelsen. Förra gången och förra versen, det vill säga vers 4, talar om att soldaten inte är upptagen av bekymmer för sin försörjning och blir inte insnärjd i den här världens angelägenheter. Och samma sak är det för en idrottsman. Jag tittar inte speciellt mycket på idrott och så vidare, men om och när jag gör det så är det faktiskt så att det jag är mest intresserad av, konstigt nog, är förberedelsen. Jag vet vad det innebär att förbereda sig för någonting, när man ska göra någonting, man ska avsluta en utbildning, man ska tävla. Och även om man inte tävlar mot andra eller officiellt så kanske man tävlar mot sig själv. Hur mycket vikt kan jag tappa den här veckan? Hur mycket mer kan jag lyfta nästa gång jag går till gymmet? Och så vidare. Man har mål. Och det är liksom en förberedelse som finns där. Och jag älskar de här dokumentärerna som man kan titta på ibland om olika idrottsmän. Som man följer deras förberedelse fram till tävlingen. Fram till den dagen. En match eller en tävling, om jag är en sprinterlöpare, 100 meter, det varar 10 sekunder. Men hur många timmar, dagar, veckor, månader, år är det inte som jag tränar och förbereder mig för det? Många gånger när vi konfronterar någonting i den här världen så kanske det går väldigt fort. Elia konfronterade 400 balsprofeter under en dag. Men han var förberedd i 3,5 år. Jesus gick i den här världen i 3,5 år offentligt med sina lärjungar. Men i 30 år så växte han upp i den här världen, levde och blev förberedd. Så många gånger konfrontationen är väldigt kort. Men förberedelsen är väldigt, väldigt lång. Tävlingen varar kanske sekunder eller minuter. Men förberedelsen handlar om månader och år. Så det är väldigt fantastiskt att titta på det här. Jag tänkte på om vi återvänder till Hebreerbrevet 12:1 som vi läste. När vi alltså har en så stor sjö av vittnen omkring oss, vi läste redan där. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Kan ni tänka er att vara överviktig och vara en löpare? Det funkar inte. Det går inte. Jag kan inte bära på extra vikt. Det kommer inte att fungera. Jag måste lägga bort allt det som tynger mig. Och jag tänkte på det var Heidi som berättade en gång för mig att hon hade varit. Jag kommer inte ihåg om det var i Nacka Forum eller någonstans. Men det var några skurkar som dök upp och skulle stjäla någonting. Och vakterna blev tillkallade och de kom springande. De hade så fruktansvärt mycket grejer. Det var batonger och handbojor och det var pepparspray och det var nycklar i massor. Sådana här bälten och de kom puff, puff, puff. Och de här tjuvarna, de hade ingenting. Liksom bara, vum, de bara sprang och vakterna puff, puff, puff. De hann inte med, de kom undan. Därför att de hade någonting som tyngde ner dem. Och samma sak är det. Vi är satta att löpa ett lopp. Om jag har någonting i mitt liv som tynger mig, vi måste göra oss av med. Om jag vill gå ner i vikt och jag har en massa chips och godis hemma, förr eller senare så kommer jag att äta detta. Fyll alla skåp. Kylskåp, för alla skrattar, jag vet inte det. Alla frysar, alla kylskåp, alla skafferier. Fyll bara med goda saker. Det finns ingenting att bli frestad av. Varenda gång jag öppnar ett skåp så liksom bara goda saker. Och det finns saker som är både nyttiga och goda, om ni inte tror det. Jag lovar det. Men tänk på förberedelsen. Publiken. Ah, härligt. Vi är påhejade. Vi är inte ensamma. Tänk på förberedelsen. Den är lång, den är kostsam, den är jobbig, men den är värd det. Därför att vi ska löpa, som det stod här, som den som vinner segerkransen. Och det ögonblicket är så oerhört värdefullt. Ska jag se där. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Så förberedelserna viktiga och sedan reglerna. Publiken, förberedelsen och reglerna. Det finns säkert mycket annat att säga, men det här är de sakerna som jag tar upp idag. Så vad är då reglerna? Vad är våra regler som kristna när vi löper det här loppet? De är ganska enkla. Ni vet vad doping är. Det vill säga man tar preparat som inte är tillåtna. Och så försöker man dölja det här och så vidare. Och hur ska vi, vad ska vi göra för att bli dopade? Jo, vi måste använda vår egen kraft. Då blir vi genast anklagade för doping i loppet. Det vill säga att det enda som är tillåtet att löpa det här loppet, det är tro. Jag får bara ha tro. Jag får bara ha tillit till honom som giver mig kraft. Och i det ögonblick jag skiftar till att ha min egen kraft, från hans kraft till min egen kraft, ja, då är det dopingvarning. Och i Romarbrevet 10:17 och Galaterbrevet 3:11, men också i Hebreerbrevet 10:38, så står det att den rättfärdige ska leva av tro. Vem är rättfärdig? Det är du och jag. Varför? För att vi är goda, fina människor? Nej. Därför att vi har tro på Herren Jesus Kristus. Då har vi fått hans rättfärdighet tillräknad som en gåva. Vi står rättfärdiga inför honom i den himmelska domstolen. Och vi som är rättfärdiga, det kan inte förändras av någonting, det faktum att domstolen, den himmelska domstolen, har klubbat oss rättfärdiga. Men vad som kan förändras är att vi ska leva av tro. Vi kan genast ha den gamla syndanaturen, den här världen och den demoniska verkligheten som vår inspirationskälla. Och då lever vi inte längre av tro. Rättfärdig förklarare? Ja. Men vi lever inte av tro. Och vi löper inte loppet så som en som vinner. Och i Hebreerbrevet 10:38 så talas det om att dra sig undan. Upostello i grekiska. Det betyder att dra sig undan på grund av kompromiss. Någonstans kompromissar jag sig. Ja visst liksom. Och då tro, men jag behöver inte lita helt och hållet på Gud, utan jag kan förlita mig lite på min egen kraft också. Men i Jeremia 17:5 står det att så säger Herren: förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Det är doping i vårt lopp. Att lita på oss själva. Det är inte det, det är det preparat som inte är tillåtet. Men i regelboken står det att vi får använda så mycket tro som vi överhuvudtaget vill. Jag vill läsa från Andra Korinthierbrevet 13:5. När det gäller reglerna. Andra Korinthierbrevet 13:5. Det här är en vers som ofta används felaktigt, tyvärr, och har fått många människor att bli introspektiva, se sig själva. Så står det så här: pröva er själva om ni lever i tro. Så långt så väl. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Vad är det han säger där? Betyder det att jag ska titta liksom att lever jag tillräckligt rätt? Lever jag tillräckligt bra? Gör jag inte det? Jag är inte frälst. Är det så som många människor tolkar denna vers? Men när vi tittar på den i sitt sammanhang så ser vi att det här ordet här för prov, det är exakt samma ord som används i Första Korinthierbrevet 9 och vers 27, men vi kan läsa från vers 24 och framåt. Vet ni inte att alla löparna springer på en tävlingsbana? Av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet. när jag predikar för andra. Här har vi exakt samma ord. I andra Korintierbrevet 13:5 och första Korintierbrevet 9:27 som används för prov, adokimos, som betyder att inte bestå provet. Och då är min fråga till er, tror ni att Paulus i den här versen är orolig för att han inte ska nå fram till målet som då är himlen? Det vill säga att han fruktar för att han ska förlora sin frälsning eller att han inte var frälst egentligen från första början. Tror ni att det är det vi syftar på? Jag har svårt att tro det och jag har svårt att tro att Bibelns övriga teologi skulle stödja detta. Men vad är det han säger? Han säger att det löper ett lopp och det finns ett mål. Och det målet är att leva i vår fulla andliga potential. Och när vi gör detta, då vinner vi en segerkrans. Inte som de fick på den tiden, sådana här kransar som varade några veckor eller hur länge det nu kan vara. Sedan vissnar de. Det var bara liksom en väldigt kort tid och vi kanske kan få en buckla eller en pokal eller en medalj eller någonting. Men även det består inte i evigheten. Men vi har ett pris att vinna. Och det är inte ett pris som står där och liksom, jag vill inte att Annette ska få det. Jag vill ha det. Så nu måste jag tränga undan henne i mitt lopp här och tackla undan henne från banan så att jag springer själv. Nej, det är inte det det betyder. Var en har ett pris. Och Gud säger, löp som en som vill få det här priset. Och underkasta er den disciplin och den förberedelse, den träning som behövs. Lägg bort allt det som tynger. Fyll era skåp, era kylskåp, era skafferier med bara goda ingredienser. Fyll er själ bara med det goda. Låt inte den här världens informationsflöde kväva er, utan ta istället det levande ordet till er och fyll själens olika rum med de här sakerna. Därför att då händer det saker. Och där är reglerna. Där är reglerna. Vi ska stå inför honom en dag. I Romarbrevet 14:10, andra Korintierbrevet 5:10, första Korintierbrevet 3, verserna 12-15, om vi kallar det bemasättet. Men det vill säga att Gud ska inte döma oss så att vi går förlorade. Det kan vi inte göra, för vi har redan blivit rättfärdigförklarade i den himmelska domstolen. Men han ska utvärdera våra liv. Och det står att allt det som inte var av tro, det kommer att brinna upp. Och endast det som var av tro kommer att bestå. Och när det består, då står det att alla ska få sitt beröm av honom. Och det står att alla troende får det. Men vill vi ha så mycket eller vill vi ha så här mycket? Det är det som är frågan. Och jag älskar den här tanken. Att reglerna är så enkla. Lev av tro. Godkänt. Inga begränsningar. Lev av din egen kraft. Du dopar omedelbart. Det är bara de två alternativen som vi har. Så. Som avslutning, tänk på de här tre sakerna. Vi är idrottsmän. Vi löper ett lopp. Det är inte ett lopp där vi konkurrerar och tävlar med andra. Det handlar bara om oss själva och vår egen potential. Men vi är också en del av Kristi kropp. Och vi kan uppmuntra andra i sammanhanget. Men vi har en publik. Och den är väldigt varierande. Det är Gud själv. Treenigheten. Fader, Son och Helige Ande ser oss. Vi har änglarna. Som observerar oss. Både de fallna änglarna och de icke-fallna änglarna. De icke-fallna änglarna vill se hur vi leder av nåden. Och de icke-fallna änglarna vill se hur vi leder av nåden. Och de fallna änglarna, de vill bevaka oss för att se hur de kan anklaga oss och hur de kan smutskasta vårt vittnesbörd i den här världen. Vi har också de troende människorna som lever och är uppmuntrade. Vi ser varandra. Vi är inte de enda som har det svårt och lider. Vi har inte speciellt svårt och lider heller för att tro just nu. Men många har det och vi ser den biten. Vi ser också de ofrälsta människorna som hela tiden observerar vad vi är. Vi tänker på förberedelser. Vi har allt bra som behövs för att löpa loppet. Vi fyller oss med de rätta grejerna. Vi har ingenting som tynger oss när vi löper loppet. Och vi tänker på reglerna. De är ganska enkla. Tro, eller egen kraft. Det är bara de två alternativen som vi har. Så här har vi den tredje titeln som Timoteus beskriver, Paulus beskriver till Timoteus och alla troende, att vi är idrottsmän, någon som löper loppet med en härlig publik, med långa och nitiska förberedelser, med enkla men också hårda regler. Men vi ber för de här tankarna, Jesus, att du välsignar dem till våra hjärtan. Vi ber, Jesus, för dem som lyssnar på internet, som aldrig kanske har ens tänkt i de här banorna. Tänker att det kristna livet handlar om att vara en god människa eller en moralisk person eller någon som utför vissa ritualer på regelbunden basis. Är helt och hållet en felaktig bild som Bibeln inte ger. Bibeln talar om det glada budskapet, evangelium. Att Gud blev en människa, Jesus Kristus, och tog människans synd och skuld på sig och dog på korset. Tror vi på detta fullbordade verk, då blir vi förklarade rättfärdiga i den himmelska domstolen. Här är jag ber att om någon lyssnar och hör detta, denna predikan, att de verkligen tar till sig den. Innan jag blir det här Guds barn som vi talar om, eller soldaten, eller idrottsmannen, så måste jag först ta emot evangeliet, tro evangeliet. Så har du inte gjort det, så bjuder vi dig in att göra det. Tro på detta ord. Tro och bli frälst. Det är Bibelns enkla, konkreta, kompromisslösa budskap. Så ta emot Jesus i ditt hjärta om du inte redan har gjort det. Och när du har gjort det, så börja löploppet precis som alla andra. Ett fantastiskt underbart lopp som vi alla får, och vi har en segerkrans att ta emot som aldrig vissnar. Den investering som vi gör i det här livet är väl värt mödan i evigheten. Vi ber för de här tankarna, Jesus. Tala till våra hjärtan nu i ditt dyra namn. Amen. Har vi en sång? Nej, då avslutar vi med...